Ja, välkomna till dagens debatt, slaget efter 12. Och nu är det så att flera politiska ungdomsförbund har gått ut och sagt att pensionssystemet är orättvist mot de unga och mot kommande generationer. Och nu vill de då bland annat, åtminstone vissa av förbunden, kära i arbetspensionerna för att bördan inte ska bli orimligt stor för kommande generationer. Det ska vi diskutera här idag. Vad borde göras? Vad kan göras? Och varför? Med mig här har jag Amanda Pasanen som representerar ordförande för Gröna Unga. Välkommen.
Tack.
Och Ole Norrback, ordförande för Svenska Pensionärsförbundet. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och på telefon kommer jag att, jag har honom med redan, Johanna Vartiainen deltar i Dipolivist för i Samlingspartiets någon sorts partimöte. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, därför är du med per telefon idag. Och du är ju också nationalekonom, så vi hoppas få din ekonomiska input på den här diskussionen också som gäller pensioner. Jag börjar med Amanda Pasanen. De unga gröna har särskilt nu varit aktiva med den här frågan. Kan du kort komprimerat berätta vad är det som är orättvist?
Vi anser att det nuvarande arbetspensionssystemet är ohållbart i längden, eftersom det här grundas då på 60- och 70-talet på vissa antaganden om hur befolkningen växer och hur ekonomin till exempel kommer att växa. Och de här antagandena gick fel, så för tillfället har vi jättelite människor som betalar de här arbetspensionsavgifterna. Och sen har vi en jättestor del av människor som lyfter de här pensionerna. Och sen har också medellivslängden ökat och så vidare, så de här pensionskostnaderna har vuxit jättemycket. Och vi anser då att det här är jätteproblematiskt med tanke på att den nuvarande generationen kommer inte att ha möjlighet att få jämförelsevis lika stora arbetspensioner jämfört med den summa vi för tillfället hamnar betala för de här arbetspensionerna.
Mm. Och för att råda bot på det här så skulle ni då vilja skära i arbetspensionen?
Ja, vi anser att det finns olika sorters medel, till exempel indexbroms eller ännu högre progressiv beskattning och vissa andra medel som skulle kunna hjälpa.
Okej. Nå, här tar vi in nu först Ole Norrback, ordförande för Svenska Pensionärsförbundet. Hur låter det här?
Nå, det var lite oprecist för att riktigt kunna ha en klar åsikt i vad ni menar nu. Men jag vill börja med att säga att i pensionärsförbundet och i pensionärsorganisationerna så ser vi mycket gärna en diskussion mellan generationerna. Vi ser gärna, inte har vi något intresse av att de som kommer efteråt ska ha det sämre än vad vi har. Så det, där finns, och vi har faktiskt i flera år efterlyst en aktivare approach, aktivare ställningstagande från de unga i den här frågan. Och därför är det bra att det kommer nu, om det kunde ha kommit tidigare, men bättre sent än aldrig. Sen är det alltid fråga om hur man ska göra. Det är klart att om ekonomin inte växer och vi inte får en balansering av åldersstrukturen, sannolikt den enda sättet med invandring, så kommer vi att ha svårigheter att klara pensionerna på sikt. Just nu är det inte en akut situation. Jag är inte försäkringsmatematiker, men enligt dem så är det inte läge akut. Men svårigheterna ligger ju i det förstås att när vi talar om pensionsfonder, så vi funderar ju som får ungefär en fjärdedel av pensionerna från fonderna. Vi talar om ett tidsspann på 50 år. 40-50 år. Och att förutse ekonomisk utveckling, befolkningsutveckling, medellivslängd och alla de andra faktorer som påverkar, så är ingen lätt uppgift. Och därför tror jag att vi ska akta oss för att tro att vi med allt för enkla lösningar snabbt kan komma åt det här. Men en öppen debatt, en öppen analytisk debatt om vårt pensionssystem, det välkomnar vi som äldre självfallet.
Okej. Nu vill Amanda gärna kommentera det, men jag vill först gärna bara ta in Johanna Vartiainen första kommentar här. Alltså, du är ju både nationalekonom men också riksdagsman för Samlingspartiet. Hur låter det här som Amanda först säger, att är det orättvist det system vi har nu?
Ja, alltså det finns inget sånt allmänt accepterat måttstock om vad som är orättvist och vad som icke är. Det är sant att de yngre generationerna kommer att erhålla en lägre avkastning för sina pensionsavgifter jämfört med de äldre. Men å andra sidan kommer de unga generationernas levnadsstandarder överlag vara betydligt högre. Så att det handlar alltid om att kompromissa. Och sen måste man påpeka att den pensionsreform som nu gjordes 2015 ändå tog ett stort steg mot en långfristigt hållbar, mot ett långfristigt hållbart system. Alltså det finns den automatik som gör att pensionerna eller pensionsåldern är indexerad till den förväntade livslängden. Nu om det visar sig att detta inte räcker till, då kommer vi säkert under nästa årtionde igen justera och fiffla med parametrarna av det där pensionssystemet. Men då är det generellt mycket klokare att satsa på pensionsåldern och sen generellt mycket, mycket klokare att satsa på högre sysselsättning, högre arbetskraftsdeltagande och i synnerhet sen också undvika sådana totalt nonsens idiotiska förslag som att man nu bör höja pensionerna eller börja spendera de här pensionsfonderna. Eftersom alltså de offentliga finanserna i Finland är i ganska dåligt skick långfristigt, men pensionssystemet ser ändå relativt bra ut jämfört med kommunernas och statens ekonomi.
Okej, nu får Amanda kommentera. Du ville kommentera den tidigare. Amanda Passanen.
Det finns den ena frågan att är det rättvist eller inte, men sen finns också den andra frågan att på hur denna saker vill vi använda våra offentliga medel, och ändå största delen av den, och vi gröna unga talar nu främst alltså om arbetspensioner, inte om folkpension eller garantipensioner. Så största delen av arbetspensionerna kommer då från arbetstagarna och arbetsgivarna och företagarna, och bara en liten del då kommer från de här fonderna. Och de här pensionskostnaderna stiger varje år enormt. Att år 2016 så var de här kostnaderna 26 miljarder euro, och 2018 var de nästan 28 miljarder euro. Så det liksom handlar om miljarder euro som det stiger varje år. Och för att jämföra, så social- och hälsovårdsreformen skulle då ha sparat 3 miljarder euro av statens pengar. Så då kommer frågan att är det här hållbart sätt att använda de här pengarna? Och då de här pensionskostnaderna stiger, så det som vi har ofta gjort i Finland är att vi har då höjt på de här pensionsavgifterna. Det vill säga det som då dras ur lönen och som arbetsgivarna då betalar. Och då, det här fungerar ju då som en platsskatt, det vill säga det dras av samma procent från alla löntagare oavsett hurdan lön du har. Och då sätter det här press på att vi måste sänka då på inkomstskatten för att då inte göra det sämre för sysselsättningen. Och det här minskar igen sen då på inkomstskattens progressiva påverkan då. Och det är också i sig orättvist. Och därför anser vi att de här arbetspensionerna är problematiska, eftersom då på 60-talet så har man tolkat grundlagen. Det står alltså inte grundlagen, men man har tolkat grundlagen så att de ses som egendom. Så de här arbetspensionerna är skyddade av ett egendomsskydd. Så därför kan man liksom skära ner i alla andra pensioner, alla andra socialskydd kan man skära ner hur som helst. Men i de här arbetspensionerna kan man inte röra på något sätt. Och vi anser att det här är då problematiskt, och därför borde man i något skede se över den här grundlagstolkningen. För att vi anser att pensioner är först och främst socialskydd för människor som inte klarar mer av att jobba och inte liksom en förlängning på lönen. Men av det här finns det förstås olika sorters
åsikter. Kan jag kommentera det här? Kan jag kommentera?
Okej. Kommentera först och sen får Ole Norrback ord.
Du sa att man kan i annan socialförsäkring skära ner hur som helst. Det kan man inte alls. Alltså, det finns stringenta begränsningar utifrån grundlagen om diverse sociala överföringar. För det andra, men jag tycker att den där frågan är nu inte så viktig, utan det viktigaste är hur vi reformerar systemet. Och det är fullständigt sant att man ska vara mån om pensionsavgiften ökar dramatiskt och markant och den risken finns, då kommer det att ha en delvis förlamande effekt på drivkrafterna för att arbeta. Så att det är en viktig fråga. Men ändå är det överlägset bästa politiken består av att försöka öka på arbetskraftdeltagandet och främja den arbetsbaserade invandringen. Och dessutom när du tog upp dessa brant växande pensionsutbetalningar, då är det ändå ett fenomen som kommer att vara tillfällig, eftersom vi ser nu dessa väldigt stora årskullar som föddes mellan 47 och 52 ungefär. De passerar genom systemet, men någon dag kommer de också att vara borta från bilden. Och det är precis för att ta hand om dessa stora årskullar som vi har ackumulerat dessa ganska stora tillgångar i pensionsbolagen. Så att det finns ändå bättre lösningar än att direkt börja prata om hur man skär ner pensionerna. Men jag tror också, alltså det är också mitt antagande, att vi kommer nu under denna valperiod eller nästa, vi kommer att inse att den pensionsreform som genomfördes inte kommer att räcka till. Och därför behövs det ytterligare reformer i systemet. Men det är inte så klokt att direkt börja tala om att skära ner arbetspensionerna och samtidigt populistiskt prata om att du ökar garantipensionen och folkpensionen, eftersom detta kommer ytterligare att försvaga incitamenten, alltså drivkrafterna för att arbeta. Så att det borde inte vara den främsta reforminriktningen.
Nu får Ole Norrback kommentera det här tidigare talturen.
Ja, först ska jag säga att vi har ju inte grundlagen för att göra nytolkningar varje vecka eller ens var tionde år, utan grundlagen är ju liksom fundamentet för vårt rättssamhälle. Så jag skulle vara lite försiktig med att säga att det är dags för en nytolkning av den tolkning man har gjort någon gång.
Det handlar om en tolkning.
Ja, grundlagen tolkas alltid sen av grundlagsutskottet eller domstolen. Så att inte, jag skulle vara hemskt försiktig. Det andra är att jag vara hemskt försiktig med att skapa motsättningar mellan generationer. Det vill vi inte ha. Och det är det här samhället verkligen inte betjänt av. Och sen kan vi då använda käpp eller morot. Vi kan liksom börja sänka inkomster för vissa grupper i samhället. Men jag håller med det. Johanna sa om att vi behöver med ännu längre tid i arbetslivet. Därför att vi lever allt längre. Och det är det bästa sättet att göra det. Höja pensionsåldern. Ja. Hälften av alla som går på pension är villiga att fortsätta att jobba 4% på heltid, resten på halvtid. Men vi har inget system för det. Arbetsmarknaden är inte tillräckligt smidig. Ränder skulle underlätta bristen på arbetskraft i vissa branscher. Så det är mycket sånt här vi kan göra som är positivt för alla grupper. Och därför jag är alltid liksom, det sitter i ryggmärgen att ska vi ha ett bra samhälle så ska vi inte tävla i att ta pengar av varandra eller välfärd av varandra. Utan vi ska försöka hitta modeller som hjälper alla framåt. Och jag upprepar, inte vill vi som gamla att de som kommer efter oss ska ha det sämre. Mm. Sen finns det mycket annat man kan säga. Den förmögenhetsmassa som de äldre människorna har aldrig varit så stor som nu, som de nu följande generationerna kommer att få. Så att också om det inte kommer i form av pension så kommer det förmögenhet till följande generationer. Så det finns liksom mycket man kan diskutera. Sen har vi tyckt i vårt förbund att när det gäller pension, för det första så har vi tyckt att pensioner och lön ska beskattas lika. Och nu förstår jag inte om du vill att pensioner ska beskattas strängare än löntagare. Det tror jag inte, så ska inte ett rättssamhälle se ut, utan vi ska ha samma beskattningssystem för pension och lön. Det tror jag vi, de flesta i alla fall, är eniga om.
Får Amanda kort kommentera bara det? Är du?
Jag förstår att du ville ha skärpskatt på pensionerna.
Och det betyder vi talar om mera progression på beskattningen.
Ja, men gäller det då löntagare och pensionärer? Eller gäller det bara pensionärer?
Gäller pensionerna.
Ja, det är vi verkligen inte för, och det tror jag inte du har många medborgare stöd för. Jag tror att de flesta medborgare vill ha ett likadant skattesystem, likadant skatteuttag, oberoende om det är pension eller lön man får. Och det tycker jag är ett rättvist samhälle. Mm. Men ja, okej.
Johanna Vartiainen, vad säger du? om rättvisa aspekter här?
Ja, alltså jag säger bara att det kommer aldrig att vi kommer aldrig att uppnå något läge där alla kommer att vara nöjda, eftersom det är en sån direkt avvägning och prioritering mellan de olika generationernas nytta. Men Ole var precis på pricken rätt, tycker jag, när han sa att det är alltid bäst att försöka utöka våra resurser, så att istället för att liksom initiera en sån från, alltså vi tar från någon och ger någon diskussion, är det alltid bättre att försöka öka den gemensamma kakan för den hela den offentliga ekonomin. Och där alltså, det finns outnyttjad potential i finländarna. Alltså det exempelvis mitt andra hemland Sverige, där jag jobbat i 13 år, där är det väldigt vanligt att äldre människor så småningom minskar på sitt arbetskraftdeltagande. Alltså man kan vara 65 eller 70 år gammal och kanske arbeta deltid. Och man också i Sverige attraherar man betydligt mer arbetskraftsinvandring, och på så sätt har man fått större yngre generationer, yngre kohorter i arbetslivet, och dessutom har dessa yngre invandrarkohorter även högre fertilitet, så att Sverige kommer att ha mer barn och inte en minskande arbetskraft som vi. Och om vi inte lyckas med en sån liksom mer kreativ och utbuds- och resursskapande politik, då kommer vårt pensionssystem att fallera, men även kommunernas och statens ekonomi kommer att fallera. Vi behöver överlag en sån långfristig politik som främjar sysselsättning och våra gemensamma resurser.
Amanda Passanen, jag såg att pennan glödde där.
Ja, alltså jag håller helt med om att det finns många bra sätt som vi borde ta i användning för att öka på sysselsättningen. Jag tror vi alla är ensam om att det är en av de viktigaste medlen då för att ta itu med det här problemet. Men det handlar ändå om jättestora pengar, alltså miljarder euro. Och liksom det här arbetspensionssystemet har inte egentligen diskuterats så mycket i offentligheten. Och vilket kanske inte är så stor överraskning, eftersom pensionärer är aktiva röstare och så vidare. Och det här är ett svårt diskussionsämne, eftersom det liksom, många anser att det handlar om ganska personliga saker. Och det som Johanna nämnde här, att det är dåligt för sysselsättningen att nämna att man vill skära ner i arbetspensionerna, att det inte då gör att människor inte har lust att jobba så mycket. Så samma problem är det ju om vi måste hela tiden lyfta på de här pensionsavgifterna. Att för tillfället så utgör de här pensionsavgifterna nästan en fjärdedel, eller ungefär en fjärdedel av lönekostnaderna. Och det är ju inte heller något bra incitament för sysselsättningen. Och det som, när du hade Sverige som exempel, så det som man har gjort i Sverige, att man har tagit i bruk en så att säga indexbroms för de här arbetspensionerna, det vill säga att de då inte stiger på samma sätt som indexen. Och kanske ännu om det här att
vårt... Jag tror att man måste förklara det här med indexspärren, för att det blir lite luddigt. Jag hamnar också själv, den används väldigt flitigt här i olika ställningstaganden, men att jag måste själv också kolla vad det egentligen innebär. Så om du med några ord...
Ja, alltså det är en sån index som gör att man skär ner på pensionerna i Sverige om pensionssystemet hamnar i ett underskottsläge. Men i Finland alltså har man ett någorlunda annat system. Man använder en annan parameter. Vad man gör är att man höjer pensionsåldern, vilket per automatik när livslängden förlängs. Och det är ett annat sätt. Jag tror inte heller att den svenska lösningen kommer att vara fullt hållbart. Alltså när folk inser att det blir markanta nedskärningar i pensionerna, då kommer det att vålla någon slags revolt eller reformförslag. Så att det är överlägset bäst att göra allt vi kan för att öka drivkrafterna för att arbeta länge. Och ju bättre, ju stringentare vår politik i detta avseendet är, desto lägre kan pensionsavgiften förbli. Men alltså, ni har fullständigt rätt i att det finns nu, vi ser nu en tydlig risk att pensionsavgiften ökar, stiger för mycket. Och vi måste ta åtgärder om min prognos, vissa åtgärder. Och min prognos är att vi kommer ändå, jag vet inte om det blir denna mandatperiod eller nästa, men vi måste initiera en ny runda av förslag, av reformförslag. Och vem vet, kanske kommer någon även att ställa en sån pensionsindexering eller nedskärning av pensionen på bordet. Vem vet, men definitivt är det inte den främsta reforminriktningen dit man ska, där man ska söka lösningen.
Jag måste här Ola bara om ordet, men Amanda, jag avbröt det lite tidigare, för det är någon ännu poäng som du ville föra fram här just som, jag tyckte bara att det måste förklaras det här med
ja,
vad en index
det var en bra förklaring. Mm. Det hamnar om jättemycket svåra termer i den här pensionsdiskussionen. Ja. Mm. Men det som jag ännu bara ville säga att det var inte på något vis vår mening att sätta generationer mot varandra, men det är kanske också så här viss sorts diskussion som är populär för tillfället också i offentliga diskussioner, men vår mening var främst över att lyfta fram den här problematiken och också kanske att jämna ut inkomstskillnader och ifrågasätta att när vi talar om att höja till exempel nu som Rinne hade lovat att höja på pensionerna.
Valborgshundringen.
Mm. Ja, som då blir lite mindre än det var. Men vi anser ju att man måste höja på de små pensionerna, men inte på de högre pensionerna. Och då tycker jag det alltid frågan att vilka pensioner vill vi höja och vad anser vi att behövs?
Ja, och vad är högt och vad är lågt? Vad är en hög pension? Vad är en låg pension? Det är också intressant. Mm. Det är alltid någonstans ska gränsen sen dras.
Medianpensionen är ungefär 1400 euro.
Mm.
No, jag tror ju att jag brukar säga att jag ännu inte träffar någon som anser sig ha för hög lön eller för hög pension. Att alla vill vi ha mera. Frågan är sen om det. Så därför är sådana gränser svåra att dra. Sen är Amanda lite för ung. Alltså debatten om arbetspensionen har pågått så länge jag kan komma ihåg. Och vi har ju gjort stora förändringar i systemet. Vi har också ett index. Vi har pensionen höjs till 80% enligt kostnadsutvecklingen och till 20% enligt löneutvecklingen, vilket betyder att pensionerna växer långsammare än lönen om vi har en normal ekonomisk utveckling. Så vi har också en broms, så det är liksom en felbild att det ska bara finnas i Sverige. Vi har ett annat system, och det som då skiljer Sveriges från vårt, åtminstone på en punkt, det är att i Sverige kan pensionerna reellt sjunka i relation till köpkraften. Men det har den inte gjort ännu hos oss, därför att den är till högre, pensionsindexet är mer bundet till kostnadsutvecklingen. Så att i den meningen skiljer det. Jag tror att det är ett tryggare system. Jag tycker att det är ett tryggare system vi har. Men det är klart att de pengarna inte räcker till. Sen skulle jag säga att vi behöver, jag tror att vi måste jobba längre, och jag tycker att vi borde skapa en större flexibilitet på arbetsmarknaden så att vi gamla som vill jobba skulle få en större möjlighet att göra. Det är alldeles dumt att på en gång skära av, sända ut de kunskaper som gamla människor har. Det finns mycket vi kan göra istället för att fokusera på att omfördela och skapa oro och missämja i samhället. Jag har alltid trott att man ska söka det positiva först och gå in. Nu har jag varit med och fatta besvärliga beslut. Jag har varit med och sänkt barnbidrag och jag har varit med och påverka pensionerna så att de som har stor pension inte får folkpension längre. Nu går det att göra. Men man ska försöka undvika det och försöka söka de här positiva incitamenten.
Vi har redan nu
ett problem med drivkrafterna för att arbeta. Alltså efter de här garanti- och folkpensionerna har höjts är skillnaden i pensionerna mellan en person som jobbar flitigt i något låglönejobb och någon som inte har jobbat alls. Den är ganska liten, så att jag skulle vara väldigt försiktig med att ytterligare försvaga de här incitamenten för att utföra låglönearbete. Och det här är väldigt viktigt. Så det är därför som om man vill, och det är mitt intryck att några i den här, även i den här regeringen, vill ytterligare ta från arbetspensionerna som man tjänat med förvärvsinkomster och ge i de personer som man erhåller även utan någon arbetskarriär. Jag tycker att man ska vara ganska försiktiga med det. Och sen är det bra att inse att vi har dessa pensionsbolag är nu ganska förmögna, så att jag tror att en del av lösningen kommer att bli att vi kör ner delvis de här tillgångarna som nu uppgår till nästan 200 miljarder euro, vad jag förstår. Och Ole hade precis rätt när han sa att vi behöver en flexiblare arbetsmarknad. Nu är det är så synd. Vi har en överreglerad arbetsmarknad, stringenta kollektivavtalssystem som gör att en äldre person som gärna skulle jobba lite liksom kortare tid, och kanske deltid, 2 dagar i veckan, 3 timmar per dag, och kanske skulle gärna också acceptera en lägre lön än vad man dittills erhållit under arbetskarriären. Det är väldigt svårt att åstadkomma detta i Finland.
Jag skulle här säga att den här senaste pensionsreformen så ledde ju till det att vi alla till exempel har fått brev hem där det står att om du blir om du i detta nu så ser det ut att din pensionsålder är det och då får du så mycket i pension. Så nu frågar jag rakt på sak, det kanske är ofint, men vad stod det i ditt brev, Ole Norrback?
Jag fick inget brev för jag är pensionär.
Ah, just det. Men då har du en pension förstås. Pension. Precis, hur stor är din pension får jag fråga? Är jag ofin?
Jo, nu får du fråga. Nu är den, jag vet faktiskt inte vad brutto är, men jag vet ju vad jag får i handen. Mm. Och det är drygt 3 000.
Okej, okay. Ja. Och då har du varit minister och... Ja,
jag får ingenting från mina 12 år i regeringen. Inte ett cent jag får från riksdagen. Och så får jag från det civila jobb. För att man samordnar pensionerna när det blir stora. Så att jag, det mest ansvarsfulla jobb jag har haft i mitt liv, det ger mig inte ett cent i pension. Men jag klagar inte. Jag har inte ens magra. Så att jag har en bra pension och jag är en nöjd medborgare. Och jag hoppas alla ska vara den.
No, jag frågar Johanna Vartiainen vad det stod i ditt brev, Johanna. Även om det kanske är ofint.
Det stod i mitt brev att jag får min pensionsålder precis vid 64 års ålder. Men sen, och inget annat. Men sen får jag också regelbundet brev från Sverige där jag jobbat i 13 år. Och där finns det betydligt mer detaljerad information om hur många kronor jag kommer att erhålla beroende på när jag vill börja använda de pengar. Så jag hoppas jag kommer att få ihop någonting.
Ja, jag frågar därför för att det där man hör ofta folk säga sånt här som att men herregud, att det finns de där som får 10 000 euro i pension.
Nej. Det är sällsynt.
Det finns, men det är inte många. Det. Alltså genom att ta av dem så löser vi inga problem. Det är för få. Det ger för lite pengar. Det löser inga problem. Alltså 80% har en årlig pension på mellan 20 000 och 45 000. Där ligger ungefär 80%, så är grovt taget. Mm. Och de som är liksom för 100 och över, så de är sen förhållandevis få.
Mm. Har du, Amanda, fått några brev där det står?
Inte vad jag kommer ihåg.
Mm. Hur gammal är du, får jag fråga det?
Jag är 25.
Ja, du har kanske inte hunnit ännu få ett sådant brev. Ja, det som jag skulle säga här ännu att det här är ju en fråga som just nu faktiskt lyfts upp och kommer att diskuteras också mycket på grund av just det att de unga politiska organisationerna är aktiva i den här frågan. Och då ska jag lite citera här Bengt Holmström som fick Nobelpriset i ekonomi. Han säger ja till sänkta pensioner, att det är ett måste på. Han säger att han ser att också pensioner som nu redan är liksom betalas ska kunna käras i. Det låter ganska radikalt. Och så säger han att det här är en tjänst han gör till yngre generationer att säga det här. Korta kommentarer.
Ja, alltså jag tolkar det som ett ganska naturligt ställningstagande i den andan att det är ganska sannolikt att vi kommer att inse att den reform som genomfördes 2015 inte kommer att räcka till. Och då måste vi titta på alla dessa parametrar och huruvida det nu är att man höjer pensionsåldern eller minskar på pensionsinkomsten. Liksom, det är ungefär samma sak om du får högre inkomst under en kortare period eller lägre inkomst under en längre period, då är det ungefär samma sak. Men alltså ni unga som pläderar för en reform, ni har alldeles rätt i att detta system kanske inte är hållbart på sikt.
Ole?
Ja, våra pensioner beror ju på så många faktorer. Den allmänna ekonomiska utvecklingen som jag redan sa, sysselsättningen, hur många har vi jobb, hur många. Och det är ju alltid för svårt att förutse sånt här. Men vi behöver ju en politik som är lyhörd, så som i tid reagerar. Så att, nu, som jag sa, vi har sänkt barnbidragen, vi har ändrat på folkpensionen. Det har varit med att fatta sådana beslut när vi tvingades till det. Så inte ska man frånse den möjligheten. Men jag tror att det är viktigare nu att vi försöker föra den positiva diskussionen och söka de möjligheter vi har för att se till att vi kan ha en hygglig välfärd i alla inkomstlägen, oberoende av om vi är studerande, pensionärer eller jobbar. Det liksom ska vara målet för debatten, tycker jag, det här att liksom hugga på varandra.
Jag tar upp det här därför för att jag tänker att om det är yngre människor som lyssnar på det här nu, och de hör Amanda, 24 år här, som det där 25, förlåt, pratar här med två herrar, varav en René pensionär och den andra är betydligt ändå äldre redan, ursäkta Johanna, så kan det kännas så där att det rinner som vatten av ryggen av en gås, att det går inte ens att diskutera att direkt liksom, alltså, så gå in på det sättet som Bengt Holmström säger och köra i det som utbetalas redan nu.
Ja, det ska man göra om det blir nödvändigt. Ja, det är självklart. Det är det vi försöker.
Men man hör väldigt ofta sägas att, och unga säger att ja, jag kommer aldrig att få någon pension och det här systemet kommer att krascha och sånt. Men det där stämmer inte. Vi har ändå, internationell jämförelse har vi ett pensionssystem som är i hyfsat bra skick. Och vi ska fortsätta att se till att det kommer att vara i överleva. Och om det behövs några sådana finjusteringar ytterligare, då kommer vi att göra det. Så att det är ingen krissituation och vi kommer att klara det här.
Vad säger du, Amanda, bara avslutningsvis? Hur kommer ni att gå vidare med det här?
Vi hoppas förstås att vi kan fortsätta den här diskussionen och fundera alla tillsammans att hur vi kan göra det här arbetspensionssystemet mer hållbart i längden. Och som det nu kom fram här, så håller vi kanske alla med om att om det ser ut så att det inte är hållbart, så måste vi ju absolut göra någonting, och det är ju därför viktigt att vi diskuterar det här och kommer med många olika sorters lösningar, så att också vi får någon sorts pensioner sen när vi blir pensionerade.
Det får ni i vart fall.
Det får ni i vart fall, sa Johanna Vartiainen, riksdagsman för Samlingspartiet och nationalekonom. Tack för att du var med här. Tack Amanda Pasanen från Gröna Unga.
Tack.
Och tack Olle Norrback, ordförande för Svenska pensionärsförbundet. En ny debatt blir det imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.